om rättfärdiggörelsen, att vi skulle fortsätta här. Och jag hade tänkt att säga så väldigt många ord och bli så mångordig, men jag har ångrat mig. Jag tror att vi ska försöka sammanfatta det här och vandra lite långsamt istället. Och vi kan väl då gå tillbaka till Romarbrevet 4:25. Och jag behöver inte upprepa översättningen. Seth Erlandsson har ju gett en korrekt översättning där i sin artikel om rättfärdiggörelsen. När han säger att Kristus utgavs till följd av våra synder och uppväcktes till följd av vår rättfärdiggörelse. Och ni har väl fört in den översättningen i biblarna. Det är en helt korrekt och naturlig översättning enligt grundtexten. Denna preposition, dia, med akkusativ, det är den naturliga, den betecknar orsak och förekommer i Romarbrevet på flera ställen. Till följd av de förut begångna synderna, står det i Romarbrevet 3, är det 24 eller 25 vers. Till följd av de förut begångna synderna. Vi kan ge ett annat exempel i Galaterbrevet. Där står det i andra kapitlet. Till följd av de insmugna falska profeterna. Alltså diablus akkusativ betecknar orsak. Och att då börja ge dessa två prepositioner olika betydelser. Att det betyder orsak första gången. Och sedan ska ges en final betydelse andra gången. Det är olyckligt. Men det förekommer i de norska bibelöversättningarna och detta gör att det blir så naturligt att man för samman rättfärdiggörelse och helgelse. Och det är ju det som är den katolska kyrkans stora synd, att den har fört in helgelsen i själva rättfärdiggörelsen. Och om vi går till en katolsk bibel och en katolsk bibelexeges, så säger man så här: rättfärdiggjorda på grund av tron, femte kapitlet då, må vi ha frid med Gud. Alltså det är ju, ni ser här, här finns det ingen visshet längre, utan nu blir det bara det högsta som man kan nå fram till. Det är att man kan säga: må vi nu få ha det gott med Gud. Allting hamnar i ren subjektivism. Men nu är det så underligt detta, att faktiskt katolska kyrkan kan stödja sig på betydande antal handskrifter, som faktiskt, där det står echomen. Men det finns också många handskrifter som heter, där det står echomen. Men det, vad underligt. Ja, helt enkelt, det är så att i grekiskan, sådan den uttalades på apostlarnas tid, så skilde man inte mellan indikativ och konjunktiv, utan när Paulus, det var ju en skrivare som skrev ner det här, då sa Paulus: vi har frid, eirenen echomen. Och må vi ha frid, ja, det uttalas på samma sätt. Man skiljer inte mellan det lilla o, omikron och omega. Och därför är frågan, hur ska vi uppfatta det här nu? Ja, saken är ju helt klar. Sammanhanget då avgör ju. Och det är helt klart av sammanhanget att här är det ingen välönskan. Rättfärdig förklarade av tro har vi frid. Det är vi står på fridens fasta klippa. Vi har en försonad Gud. Vi kan bara nämna detta, att den här översättningen av vers 4:25, vi har en rätt översättning i The New English Bible, i en kommentar ner till. Där står det att han utgavs för våra synders skull och uppväcktes därför att vi är rättfärdigt förklarade. Så i kommentaren har The New English Bible gett en riktig översättning. Men om vi då går till detta, tänk om vad farligt det blir. Vad blir det för evangeliet man har om man säger, om det evangelium som vi ska förkunna när vi far till, när vi nu lämnar varann, ja, må vi nu ändå få ha det gott med Gud. Är det bara en sån där tom välönskan vi kan ge varann? Om då blir frälsningshoppet bara att vi får ha ett hopp om en eventuell framtida frälsningsmöjlighet. Och en katolik, han kan, om han är troende, då kan han bara säga att jag hoppas ändå att Gud förlåter mig mina synder. Om den verkliga förlåtelsen och rättfärdiggörelsen inte sker förrän sedan, när människan kommer till tro, ja, då måste vi ändra på predikan. Då kan vi inte försäkra vårt folk att synderna redan är förlåtna. Då kan vi heller inte tillsäga någon avlösningen. Om det finns bara en förlåtelsemöjlighet, ja, då är Kristi återlösningsförtjänst angripen. Ja, då blir ju detta evangeliet att du kan bli frälst. Du kan bli frälst, men evangeliet säger något mycket mer. Du är återlöst. Du är återlöst. Det har skett. Och tron säger, jag tror att Kristus har återlöst mig. Det är annat det då. Det är en bekännelse på den fasta klippan. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig för tapper och fördömda människan med sitt heliga och dyra blod. Jag är rättfärdig förklarad i Kristi död och resultatet, rättfärdiggörelsens följd. Vi äger frid med Gud. Vi får leva i trons nådastånd. Låt oss se ett exempel på konsekvenserna. Vi kan tänka på Jakob. Han säger så här i sitt brev. Om den fattige kommer till ditt hem, han saknar kläder, och så säger någon där hemma, gå i frid och klä dig varmt. Vad gagnar det en sån välönskan om han inte därjämte gav honom vad hans kropp behövde? Och på samma sätt, låt mig få säga så här. Om någon kommer till er i själanöd och synd och ångest, vad hjälper det då honom om du svarar så här till honom, ja, må det här nu gå dig väl. Måste du ta vara på din möjlighet. Du står helt visst Gud mycket nära. Vad hjälper en människa mättad av synd och ångest? Ett sånt evangelium är ju kraftlöst. Ty det bygger på människans förmåga, på människans evne att i kraft av sin fria vilja resa sig upp ur synden. Nej, vi har ett mäktigt evangelium att ge en syndare. Evangeliet om en färdig förlåtelse, en skedd rättfärdiggörelse. Evangeliet ska överräckas. Den som då tror, han åtnjuter Guds rike. Men vi ska samtala lite med varann här. Vi kanske ska ta om igen, förklara, rättfärdiggöra. Vad betyder det nu? Rättfärdiggöra är en juridisk begrepp och betyder rättfärdig förklara, frikänna. Och när jag vill då föreslå att vi slår upp Lukas evangeliet 7, vers 29. Om vi... Det är ett bra sätt. Man kan, när vi ska argumentera och försvara denna härliga artikel om rättfärdiggörelsen, förklara att rättfärdiggöra är en forensisk term, en domstolsterm, då kan vi slå upp Lukas 7:29. Det står i den svenska kyrkobibeln så här. Så gav och allt folket som hörde Johannes, det vill säga Johannes stöparen, det gav Gud rätt. Också det skriftlärde eller och det lät döpa sig. Om vi går till den grekiska texten så står det: så rättfärdiggjorde allt folket som hörde Gud, som hörde Johannes, rättfärdiggjorde Gud. Och då förstår vi ju omedelbart att Gud behöver ju inte rättfärdiggöras. Han är ju rättfärdig i sig. Utan här ser vi vad ordet rättfärdiggöra betyder. Det är en god översättning att säga gav Gud rätt. Rättfärdiggöra betyder man förklarar att Gud har rätt. Det är en domstolsterm. Och vi kan gå till Romarbrevet 8:32-33. Så är det ju så klart och tydligt. Romarbrevet 8:32-33. Där står det: han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Här ser vi anklaga och rättfärdiggöra som varandras motsatser. Vem vill anklaga och fördöma Guds utvalda? Gud är den som dömer rättfärdig. Och Luther säger också att du ska akta dig för lärare som brukar de bibliska orden på ett annat sätt. Och här anför också Luther Augustinus, som var en kyrkofader som kom att betyda mycket i kyrkans historia, men som ändå kom att inte bli klar i rättfärdiggörelseläran, därför att Augustinus uppfattade rättfärdiggörelseläran så som den mänskliga naturens förnyelse. Och så kom Augustinus att binda samman förnyelsen och rättfärdiggörelsen till ett. Men hur ska vi då svara dem som förnekar att rättfärdiggörelse och förlåtelse är samma sak, och som förnekar att Gud har förlåtit människorna, att han har rättfärdig förklarat världen? Ja, vi går, då ska vi ha några. Vi har ju så många bibeltexter som talar här om, men vi kan ju ta då Romarbrevet 5. Vers 9. Nu rättfärdig förklarade genom hans blod. Det har skett förut. Visst har rättfärdiggörelsen skett före vår tro. Vi har ju så oerhört många bibeltexter här om. Och visst är världen förlåten. Vi kan gå till en pietistisk präst, säger så här på 1700-talet. Han heter Per Stenbeck. Han förklarade, denne pietistiske präst, att den förvärvade nåden i skriften inte kallas syndaförlåtelse, utan att syndaförlåtelsen är något som sker först när den förvärvade nåden mottas genom tron. Men låt oss gå till bibeltexterna. Vi kan gå till Romarbrevet 4, den fjärde versen. Där står det ju så här i vers 4: men åt den som håller sig till gärningar tillräknas lönen icke efter nåd utan efter förtjänst. Men åt den som icke håller sig till gärningar utan blott tror på honom som rättfärdig förklarar den ogudaktige tillräknas hans tro till rättfärdighet. Och så heter det vidare: så som David uttalar sin salig prisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Alltså här säger aposteln, talar aposteln om syndernas förlåtelse. Och han säger: på motsvarande sätt var det med konung David. I den mening prisar David David, den tjänare, den rättfärdig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och så hänvisar aposteln till den föregående versen, liksom i den meningen. Det är frågan om den ogudaktiges rättfärdiggörelse. Den ogudaktige är dömd rättfärdig i Kristi blod. Och vi har ju så många bibeltexter om den objektiva rättfärdiggörelsen. Vi kan tänka på andra kor 5:19. Där talar aposteln om och säger andra kor 5:19. Det är ett sånt här bibelställe som var en ska kunna utan till. Här har vi ju det objektiva. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. I det att han inte tillräknade dem, lika med världen, världens människor, deras synder. Världsmänniskorna, alltså. Den syndiga världens människor. Alltså, i de dagar då Kristus levde på jorden och dog, så var Gud i Kristus. Gud var i Kristus när han försonade världen med sig själv. Här har vi både en utsaga om Kristi gudom. Det Luther talar i ett känt ord som återgivet i Konkordieformeln. Om vi kristna inte får säga att Gud är med på vågen och bestämmer utslaget, då är vi i vår skål. Då ska vi sjunka och gå förlorade. Och härmed menar jag, säger Luther, om det inte får heta att Gud har dött för oss utan bara en människa, så är vi förlorade. Vår enkla kristna tro betyder oss att Guds son, som har blivit människa, har dött för oss och återlöst oss med sitt blod. Hur enkelt är inte salighetsläran framställd? Han förlät människorna, världsmänniskorna, deras synder. Denna förlåtelse, detta icke tillräknande av synd, förkunnas genom Kristi sändebud. Gud har betrott oss med försoningens ord, och därför kan var och en kristen såsom präst förkunna: det är försonat, dina synder är dig förlåtna. Så kommer vi då till detta viktiga ställe om Adam Kristus. Vi slår upp Romarbrevet 5:12-21. Det är oerhört viktig biblisk läroframställning. Läran om att vi alla är rättfärdigförklarade genom Guds rättfärdiggörelsedom. 5:16. Denna objektiva försoning och rättfärdiggörelse kan förstås och mottas bara i samband med fördömelsedomen över Adams släkte. Romarbrevet 5:16. Denna motsättning mellan Adam och Kristus. Med Adam kom över släktets synd, dom och död, fördömelsedomen över alla människor. Med Kristus kom rättfärdiggörelsedomen, en rättfärdiggörelse till liv för alla människor. Fördömelsedomen gäller alla, till alla stod som syndare. Rättfärdiggörelsedomen gäller också alla, till alla står som rättfärdiga. Fördömelsedomen gäller alla. Ja, denna skriftens lära om arvsynd och arvsskuld, att skulden av Adams överträdelse vilar på oss människor. Ja, att vi skulle vara ansvariga för vad Adam gjorde i sin första synd. Romarbrevet 5:18-19. Ja, denna lära, den motsägs av många och förnekas av många. Ja, man har till och med anklagat Gud och sagt: är det rätt av Gud att belasta oss med Adams synd? och straffa oss för Adams synd. Vi ska då veta att det varken är rätt eller nödvändigt. Gud behöver inga försvarsadvokater. Att ifrågasätta Guds rätt visar, när han tillräknar världen, vår fader Adams skuld och synd. Att ifrågasätta detta, det visar vårt högmod, vårt syndiga högmod. Den som förkastar fördömelsedomen över Adams släkte, ja, han kommer också att förneka rättfärdiggörelsedomen, att Gud har tillräknat världen rättfärdighet. Och det visar sig också detta, att där denna lära förnekas, att världen har blivit tillräknad rättfärdighet i Kristi död, där denna lära förnekas, där förnekas också arvsynsläran. När Paulus här ställer mot varandra fördömelsedomen genom Adam och rättfärdiggörelsedomen genom Kristus, då är parallelliteten, överensstämmelsen, inte total. Parallelliteten mellan Adam och Kristus kan inte upprätthållas. Det heter i Romarbrevet 5:16: domen kom genom en enda och ledde till fördömelsedom, men den fria gåvan kom genom en, kom till följd av mångas fall och ledde till en rättfärdiggörelsedom. Här är det en väsentlig skillnad som aposteln anger. Bakom Adams gärning ligger inte någon förhistoria. Mänsklighetens liv var ännu ett oskrivet blad. Men bakom Kristi gärning låg det mångas syndafall. Och därtill kommer att följderna av den givna rättfärdighetsgåvan, ja, följderna är ännu mycket större än följderna av syndafallet. Så ska vi då slå upp några. Vi ska slå upp Romarbrevet 5:19 och läsa den texten då. Det är ju själva, då har vi kommit in i själva slutresultatet som aposteln anger. 5:19. Till så som till följd av en enda människas olydnad, det många stod, det vill säga alla stod som syndare, så stod också till följd av en enda människas lydnad alla som rättfärdiga. Är det översatt på det sättet? Ja, jag skulle tänka mig att de flesta har i eftersatsen futurum. Och det står faktiskt futurumformen också i grekiska. Och därför har de flesta översatts till så som till följd av en enda människas olydnad, det många stod som syndare, så skall också i kraft av den endes lydnad det många stå som rättfärdiga. Och så tänker sig alla att det här är något som gäller framtiden. Men vi har ju talat om detta logiska futurum som förekommer i grekiskan när man ska ange någon grundtes, något som är alldeles fast och bestämt. Och därför så ligger inte en framtid här, inte, utan därför bör man översätta så här: på samma sätt var det till följd av den endes lydnad att det många står som rättfärdiga, eller stod som rättfärdiga. Alltså, det är så bör det översättas. Det är ett faktum. Vi kan ju belysa detta med flera exempel. Vi har ju påmint om Romarbrevet 1:17. Vi kan gå till Romarbrevet 6:5. Romarbrevet 6:5, logiskt futurum. Där står det så här: ty om vi var sammanvuxna genom hans döds likhet, så var vi också sammanvuxna genom samma uppståndelse. Det bör egentligen översättas så. Det ska inte, det är ingen framtid här, utan det är ett logiskt futurum. Och vers 8 i samma kapitel: ty om vi har dött med Kristus, så tror vi att vi också lever med honom. Det är inte att vi ska leva med honom i den tillkommande världen. Det är ju en biblisk sanning också. Men här säger, här talar aposteln om helgelsen. Har vi nu dött med Kristus, så tror vi att vi också, vi lever med honom i tron. Så ska vi gå till Romarbrevet 5:17. Det är ju faktiskt så att pietisterna biter sig fast i den bibelversen och utlägger den falskt. När lärostriden om rättfärdiggörelsen uppstod, så blev jag kallad till en grupp pietister i Göteborg, och vi samtalade kring denna lärotext. Och jag ville få bekänna vad som texten sa, att fördömelsen är universell och att på samma gång rättfärdiggörelsedomen gäller alla människor. Men det var det en som sa: ja, men har du sett i den 17 versen att det är ju bara, det är ändå bara fråga om alla troende. Och där står så här: ty om genom en enda syndafall döden har härskat genom denne ende, hur mycket mer skall då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan regera i liv genom denne ende Jesus Kristus. Och man var så lycklig över, så där, det finns ingen universell rättfärdiggörelse. Man var riktigt lättad när man hade hittat en bibelvers och sa, det gäller ju ändå bara de troende. Att de är försonade, att de är rättfärdigförklarade. Piper säger, här talas om mottagandets akt, men gåvan är ej beroende av den akten. Och jag skulle vilja säga så här, om vi ser till Romarbrevet 5:17. Ni som läser Paulus och Pauli brev ofta, så upptäcker att Paulus är en intensiv och mycket impulsiv människa. Tankarna strömmar så kraftigt så att han kommer och ger en sidotanke för sin. Och han släpper själva huvudtanken och för in en sidotanke. Och så går han vidare i själva huvudtemat. Och här kommer aposteln helt plötsligt in på ett sidomotiv. En sidotanke som inte hör till själva de stora grundtankarna. Aposteln och Bibeln lär ju att de kristna, de är regenter här i denna världen. Det kristnas osynliga regering. Det är något som vi inte med vårt förnuft kan tänka, för det troende är ju förföljda. Men, och därför säger han, här talar han om, det ska regera, det ska härska i liv. Men denna regering, som är en troslära och som vi inte fattar och förstår, för de kristna är ju förföljda i denna onda värld. Men här kommer Paulus in på det, om detta, det allmänna prästadömet som regerar i denna världen på ett osynligt sätt. Och det gäller de troende och inga andra. Och därför kommer han att föra in här: vi som tror på den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan, vi ska regera, och vi regerar i liv. Så att föra in vers Romarbrevet 5, vers 17 och säga att det många i hela detta avsnitt betyder bara det många troende, det är ju att förfalska texten. Så ska vi gå till en text till, och det är Romarbrevet 5:18. Och där ska vi läsa så här: alltså, så som genom en endas överträdelse fördömelse kom över alla människor, på så sätt kom genom en endas rättfärdiga handling rättfärdiggörelse en rättfärdiggörelse till liv över alla människor. En livets rättfärdiggörelse. Ja, ni kommer väl ihåg vad professor Becker sa. En livets rättfärdiggörelse, det betyder en rättfärdiggörelse som leder till liv. Här har vi en ändamålets genitiv. Och här sa professor Becker, ni minns väl det, att här kommer livet. Det kan man bara få genom tron. Så detta betyder inte livets rättfärdiggörelse att alla människor är levande kristna. Nej, en rättfärdiggörelse har kommit över alla. Och livet, det leder till liv genom tron. Så här kommer tron emellan. Så ska jag vilja få säga så här. Det har ju kommit ut en tidskrift om rättfärdiggörelsen. Jag skulle vilja föreslå att repetera den tidskriften om rättfärdiggörelsen. Kanske någon som säger, jag tror rent av att jag ska försöka skaffa fram Luthers Romarbrevs kommentar. Nej, det ska du visst inte göra. Den vill vi inte rekommendera. Den skrevs 1516. Och Luther var inte klar lutheran då. Men vill du läsa en Lutherbok om rättfärdiggörelsen, då ska du läsa Luthers stora Galaterbrevs kommentar, skriven 1534. Var det inte så? Ja, Luthers stora Galaterbrev. Och den finns ju att köpa. Där har vi den mogna reformatorn som undervisar sant och visst om rättfärdiggörelsen. Men här ser vi hur vi har att strida mot katolska kyrkan, mot en pietism som säger vi ska själva vara med och tillverka syndaförlåtelsen. Vi har ingenting att hålla oss till, för först måste vi tro och sen så äger vi något som vi själva varit med att skaffa fram. Jag kommer att tänka på en läsesalm i svenska psalmboken: jag har inget att hålla mig till och öppen står dödens dörr. Tänk vad hemskt. Det är den pietistiska lärans slutprodukt. Jag har faktiskt ingenting att hålla mig till, och öppen står döden och den yttersta domen. Men den bibliska läran säger: jag tror syndernas förlåtelse som finns före mig, och det fanns där i Kristi korsdöd när hans blod droppade på marken. Då övertäckte synderna. Jag har verkligen något att hålla mig till den korsfäste uppståndne. Jag tror syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Då kan man leva och dö salig. Till man har ju hört evangeliet och blivit övertygad av det klara evangeliet. Och det är det vi ska ta med oss hem. Och det är denna artikel som vi ska begrunda. Och så blir vi befästa i läran. Vi har frid med Gud genom vår frälsare Jesus Kristus. Och så vill jag få säga, så studerar vi Romarbrevet. Vi har ju biblisk vägledning och vi ser hur klara och tydliga är ändå inte de heliga skrifterna. Amen.